Överlevnaden av bukspottkörtelcancer har inte förbättrats på 30 år. Jag har en stor samling prover där jag kan spåra sjukdomen innan diagnos och utveckla ett test så att vi kan i framtiden testa patienter för risk för den här sjukdomen och kunna ställa diagnosen tidigare.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Ju tidigare en cancer upptäcks, desto större är chansen att den botas. Bukspottkörtelcancer är ofta svår att behandla eftersom den upptäcks efter att den hunnit sprida sig i kroppen. Skulle det vara möjligt att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigare med ett enkelt blodprov? Ja, här är cancerforskaren Malin Sund någonting på spåren. Och idag gästar hon oss här i forskarpodden Glöd. Välkommen Malin Sund, professor i kirurgi vid Umeå universitet och Helsingfors universitet.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att du började forska om bukspottkörtelcancer?
Ja, det egentligen har att göra med att jag från början var en sån så kallad bindvävsforskare. Bindväv är det som binder ihop alla celler i kroppen och kollagen är det vanligaste bindvävet som fanns. Så det var det jag disputerade på i tiderna. Och då är det så att vissa tumörer, eller ganska många såna här solida fasta tumörer, skapar ganska mycket bindväv och bukspottkörtelcancer framför allt. Och då börjar jag tänka på om den här bindväven har någon funktion för tumörutveckling och om bindväven kan användas som en sån här källa för nya biomarkörer som man ska kunna hitta den här sjukdomen tidigare.
Tyvärr har det varit väldigt svårt att göra stora framsteg när det gäller just bukspottkörtelcancer. Och hur ska man vara som, vilka egenskaper behöver man som forskare för att ge sig på det? Kanske svårast av allt.
Ja, det är ju som du säger, det har ju liksom skett väldigt lite framsteg under de sista decennierna. I princip är ju liksom dödligheten ligger på detsamma som det låg tidigare. Och när man jämför med andra cancerformer där man har sett stora landvinningar vad gäller behandlingar så ligger ju det här efter. Och dels kanske det har varit understuderat i många år, men det är också en svårstuderad cancerform. Jag tror att man i alla fall måste vara ganska envis och inte liksom slås ner av motgångar för att det är mycket som vi behöver förstå än för att kunna behandla. Och det handlar ju inte bara om att vi inte hittar sjukdomen i tid, utan det är också att vi har ganska dåliga behandlingar. Så det liksom måste ske framsteg på flera olika fronter för att förbättra det. Både att hitta sjukdomen tidigt, men sen också att hitta bättre läkemedel som vi kan behandla. För att just, jag är ju kirurg själv, men kirurgiskt har man nått på något sätt det man kan nå. Man kan inte förbättra kirurgin och mera för de här patienterna, utan de här landvinningarna måste ske på annan front, så att säga.
Mm-hmm. För vad jobbar du med som kirurg?
Jag är cancerkirurg. Jag opererar inte bukspottkörtelcancer, utan opererar framförallt bröstcancer och sköldkörtelcancer och maligna melanom. Så att olika cancertyper, så att säga.
Men varför valde du då att forska på bukspottkörtelcancer?
Det var den där bindväven just.
Ja, det var det.
Det var det, för att det är liksom det som jag har forskat på ända sedan jag började som doktorand i tiderna och fortsatt med hela tiden. Och det utgör en sån intressant modell, för det är så kraftig bindvävsreaktion som man aldrig riktigt har förstått. Jag har också mycket pågående forskning på andra cancerformer, som bröstcancer till exempel. Och där också med ett fokus på just den här bindväven och skiljer den sig då mellan olika tumörformer och så. Sen var det också lite ett sammanträffande att jag hamnade i Umeå där det fanns en stor samling av blodprov på individer samlade innan diagnos i samband med de här Västerbottens hälsoundersökningar där man undersöker hela befolkningen vid 40, 50 och 60 års ålder och samlar blodprov. Och så är det ju en del av de här som då insjuknar i olika cancerformer, inklusive då bukspottkörtelcancer. Det där var ju som på något sätt givet då att här har vi prover som vi kan försöka spåra just sjukdomen innan diagnos. Och det är det som har blivit mitt forskningsfält. Då är just de här tidiga detektionsbiomarkörerna vid bukspottkörtelcancer.
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut då för dig?
Ja, nu är jag här något som kallas för en kombinationsanställning. Och då är det så att man dels jobbar som klinisk läkare, men sen jobbar man också som forskare och lärare eller professor på universitetet. Så min vardag är en kombination av att undervisa i perioder ganska mycket, att forska mycket och sen har jag en viss del av klinisk tid där jag jobbar i patientarbete. Så jag tycker det är väldigt mångsidigt. Jag trivs jättebra med det sättet att jobba där jag får syssla med många olika saker.
När kom du på att du skulle bli cancerforskare överhuvudtaget?
Ja, alltså det var ju så här att när jag skulle välja vad jag skulle bli när jag blev stor, så har jag ganska länge tänkt, väldigt länge faktiskt, ska bli doktor. Och hade jag inte blivit doktor så hade jag ju gärna blivit sån här genforskare. För när jag gick i gymnasiet var det väldigt hett med hela genomforskningen och Human Genome Project och så här. Så jag tänkte att det liksom, kommer jag inte in och på läkarprogrammet, så är det som jag vill göra då. Och då var det egentligen, i och med den forskning jag började göra då i början av studierna, som var en kombination. Jag gick då läkarprogrammet, men jag kunde forska på gener och nyupptäckta gener. Och så ledde det in på cancerforskningen. Och sen när jag då bestämde att jag ändå ska bli klinisk doktor, så var det liksom ganska lättillgängligt att bli cancerforskare som kirurg, eftersom de flesta kirurger opererar cancer. Så det var både liksom tillgängligheten till material och kunna rekrytera patienter till studier och sådär. Så att jag tyckte det liksom allt gynna vägen mot att bli cancerforskare.
Cancer i bukspottskörteln, även kallad pankreascancer, börjar oftast i de gångar som finns i körteln och som bukspottet rinner genom. En cell har börjat dela sig ohämmat och efter en tid, kanske flera år, bildat en tumör. Tumören syns först vid undersökning med riktat ultraljud, datortomografi eller magnetkamera. Varje år får omkring 1200-1300 personer i Sverige bukspottskörtelcancer. Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor.
Hur ser överlevnaden ut vid bukspottkörtelcancer?
Ja, det är ju så att av alla som diagnostiseras så är det ungefär 70% som har spridd sjukdom redan vid diagnos. Alltså då är det inte möjligt att bota sjukdomen längre, utan då kan man bara försöka bromsa sjukdomen. Och av dem då drygt 25-30% som man kan operera, så då vet man att får man då en sån här, får bort hela tumören och får det som vi kallar kirurgiskt fria resektionsmarginaler. Alltså
oj,
att man får bort
det,
det betyder att man får bort hela tumören och att det är frisk vävnad runt det här. Då vet man att då är femårsöverlevnaden ligger ungefär på 25% på de bästa centra. Och det här är ju då en klar skillnad mot många andra tumörformer. För får man samma kirurgiska, så att säga, resultat, säg på bröstcancer eller kolorektalcancer eller de flesta andra cancer, då har man ju i princip nästan upp mot 80-90% femårsöverlevnad. Så det här betyder ju också då att ibland så tror vi att tumören är mycket mindre än vad den är i bukspottkörtelcancer, och att patienterna egentligen har en mycket mer spridd sjukdom än vad vi tror. Men vi har ingen metod för att se det med våra avbildningsundersökningar, det vill säga röntgen och sånt, i nuläget.
Bukspottkörteln har ju väldigt viktiga funktioner. Så vad händer om man opererar bort
den? Ja, nu när man gör de här canceroperationerna så tar man inte, ifall inte är sådana här spridda förändringar i hela, så tar man ju inte bort hela bukspottkörteln. För precis som du säger, så den har ju både en viktig funktion i matspjälkningen, men sen har den också en viktig sån här hormonell betydelse, där till exempel insulin då utsöndras från bukspottkörteln. Så att det är svårt att operera bort hela bukspottkörteln. Man får ganska stor effekt på hela ämnesomsättningen om man tar bort bukspottkörteln. Men det kan göras. Men oftast så är det bara det område där tumören sitter som man då tar bort, eller halva bukspottkörteln egentligen, beroende på var, om den sitter i det som vi kallar svansen eller i mer huvuddelen, så kan man göra två olika standardoperationer egentligen för att ta bort det. Mm.
Nu har vi kommit fram till det som vi kallar för min hisspitch. Mm. Mm. Så att då ska du få tänka dig att du står i en hiss, eller ska in i hissen tillsammans med en person som vill skänka pengar till cancerforskningen. Och du har den korta hissfärden på dig, max 60 sekunder, att fånga den här personens uppmärksamhet och övertyga om att satsa på just din forskning. Hisspitchen börjar nu.
Jag heter Malin Sund och jag är bukspottkörtelcancer- och biomarkörforskare. Och det är så att överlevnaden av bukspottkörtelcancer har inte förbättrats på 30 år. Jag har en stor samling prover där jag kan spåra sjukdomen innan diagnos och utveckla ett test så att vi kan i framtiden testa patienter för risk för den här sjukdomen och kunna ställa diagnosen tidigare. Därför tycker jag att du ska satsa på min forskning.
Tack så jättemycket för den. Det var jättebra. Och då ska du få berätta om just den här forskningen. Och du har ju redan nämnt här att ni använder en så kallad biobank. Vad är en biobank?
En biobank är en samling av biologiskt material. Det kan vara blodprov, det kan vara vävnadsprov, det kan vara urinprov eller vad som helst. Men det är biologiskt material som är samlat för forskning. Och det är det vi använder i vår forskning. Både prov som är vävnadsprov från tumörerna som är samlade i anslutning till operation, men också blodprov från patienter vid diagnos. Och då har vi dessutom de här så kallade prediagnostiska proven som är mycket unika, där vi har då samlat in blodprov från kommande patienter när de ännu är friska. Och där kan vi då försöka se tidiga tecken på bukspottkörtelcancer.
Hur har det gått till?
Det är så att i Västerbotten så hade man ganska hög hjärt- och kärlsjuklighet och dödlighet, och då initierar man en sån befolkningsbaserad hälsoinitiativ där man från hela befolkningen kallar individerna vid 40 och 50 och 60 års ålder och gjorde diverse mätningar. Och då samlar man blodprov också som man sparar i en biobank, och så gav man så här hälsoråd och så. Och de där proverna som då är samlade kan användas för forskning, och där är då individerna friska, men de kommer ju att insjukna i olika sjukdomar framöver. Så då har vi en ganska unik möjlighet att studera sjukdomar innan de ger kliniska symptom. Och dessutom har ju många individer då deltagit i det här hälsoundersökningar upprepade gånger, så vi kan dessutom följa ett förlopp så att säga mot diagnos. Och sen har vi våra prover från de diagnosbiobankerna där vi då kan följa efter diagnos. Så det blir ett väldigt unikt material att studera.
Under hur många år har man samlat in det här?
Det här började i mitten av 80-talet och har pågått och pågår fortfarande. Så det är ju liksom ett initiativ som pågår och där västerbottningar deltar väldigt aktivt.
Och hur många är med?
Ja, alltså det finns över 200 000 prover insamlade, så att det är ju väldigt mycket prover.
Och i de här proverna, så det ni gör, om jag förstår rätt, och det är att ni hittar personer som utvecklar bukspottkörtelcancer, och sen går ni tillbaka i deras tidigare prover och letar efter om det fanns några tecken på.
Just så, precis. Vi liksom går tillbaka i tiden och ser, finns det spår på att någonting avviker? Då kan vi jämföra det mot friska kontroller, det vill säga sådana som inte utvecklar bukspottkörtelcancer, eller sådana som kommer att utveckla en annan form av cancer. För vi har ju alla möjliga sjukdomar som vi kan studera i de här materialen, såklart.
Vad är det för tecken ni letar efter?
Någonting som är mätbart i blodet och som man skulle kunna utveckla till ett test som är enkelt att använda i klinik. Nu kommer ju det där att vara svårt. Alltså vi kommer ju att vara jätteglada om vi hittar någonting. Vi har hittills hittat saker vid diagnos som är bättre än de markörer som finns i kliniken just nu. Men så snabbt vi börjar backa och gå tillbaka i tiden, så då försvinner ganska ofta de här signalerna. Så det som vi har hittat är någonting som framträder ganska sent i ett förlopp. Vi skulle vilja vrida tiden tillbaka åtminstone 2 år eller någonting sånt innan diagnos. För då tror jag att man kan börja göra en betydelsefull, då kan man kanske förbättra prognos.
Mm.
Hittar man en bukspottkörtelcancer 6 månader innan diagnos, så hade sannolikt ingen betydelse för utfallet.
Mm. Är det proteiner? Eller vad är
vi
det
har, jo, vi har både analyserat proteiner, proteomik. Vi har också mätt något som heter mikroRNA, som är ganska intressant eftersom det är väldigt stabilt i blodprov över tid. Vi har tittat på metaboliter med sån här metabolomik. Och så har vi kombinerat sån här omik på olika nivåer. Då, så att vi har tagit ett ganska brett angreppssätt. Vi har det här materialet och då tänker vi försöka med alla möjliga sätt försöka hitta något.
En biomarkör är något som går att mäta och som kan ge information om ett tillstånd i kroppen. Många cancerforskare letar efter biomarkörer som kan användas för att upptäcka cancer tidigt eller för att kontrollera att en behandling fungerar bra. En biomarkör kan finnas i blodet eller i vävnader, och det kan till exempel vara ett protein eller ett förändrat genuttryck. Oftast är en biomarkör inte ett enda ämne, utan ett komplicerat mönster av oväntat stora mängder av till exempel vissa proteiner och för små mängder av andra.
Vad jag förstår så har ni hittat två proteiner då, som kan du nämna, benämna dem?
Ja, så vi har ju, dels har vi ju givetvis använt dem, som, det finns ju en del biomarkörer som används i klinik för att kunna följa förloppet för bukspottkörtelcancerpatienter. Den vanligaste biomarkören som används är något som heter CA19-9. Och då är det ju logiskt givetvis att titta på de här markörerna också, hur tidigt. Och då såg vi ju att den här CA19-9-nivån jämfört med kontrollindivider som alltså inte utvecklar bukspottkörtelcancer börjar stiga ganska tidigt innan, eller ja, 2 år till och med ser man en rörelse uppåt och ett halvår sedan. Men jag tror inte att det är ensam då, det var inte för alla individer heller, så vi skulle behöva någonting utöver det. Men just CA19-9 är nog inte en så dålig markör som man har trott att den är för vissa individer, men den kommer ju inte att fungera för alla.
Om man då hittar det, hur ska det användas?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Den här frågan får jag ofta när jag är ute på möten och säga att vad gör man om man då hittar den optimala markören? Och framförallt om man hittar en markör som hittar sjukdomen innan man ser någonting på röntgen eller på magnet eller någonting där. Kan man då operera bort bukspottkörteln bara på risken att utveckla? Då måste ju vara en väldigt bra markör eftersom följderna av operationen är så stora. Hittar vi en så bra markör så har vi ändå kommit ganska långt, och då får man liksom tackla det problemet när det kommer. Att vi kan liksom inte sluta att forska på tidiga detektionsmarkörer för att vi inte vet vad vi ska göra sen om vi hittar den. Men potentiellt skulle man ju kunna tänka sig då att man i sådana populationer eller individer som har hög risk ska använda det här som en screeningmetod då, eller som en metod för att kunna se tidiga tecken på sjukdomen och då kanske göra mer utförligare avbildningar och sånt. Många som har just ärftligt ökad risk så går för bukspottkörtelcancer går ren i en sån här, i såna här uppföljningsprogram där man gör då magnetavbildning av bukspottkörteln med regelbundna intervaller.
Det finns redan nu.
Det finns redan för sådana som har väldigt hög risk.
Skulle det här blodprovet kunna bli ett komplement till
absolut
det, eller ska man tänka på något annat sätt?
Nej, jag tänker precis just så att det skulle bli ett komplement till den här avbildningen. Det skulle också kunna vara, för vi har tittat då i vår population på de här individerna som vi vet att kommer att utveckla en bukspottkörtelcancer senare. Har de sökt vård tidigare men inte fått diagnos? Och vi ser ju att de söker vården mer och mer, men man hittar ingenting. Så det skulle också kunna vara att identifiera en högriskpopulation på det sättet att man söker för vissa diffusa besvär som diffus buksmärta, diffus ryggsmärta. Man hittar inget annat, då skulle man kunna ha det här testet och se om det har något att göra med det. Så att jag tror att kommer vi så långt att vi hittar och kan skapa det här testet, så hittar vi nog på sätt att använda det på ett klokt sätt.
Men det är inte meningen att hela befolkningen ska
det ta tror jag det inte. Dels är ju bukspottkörtelcancer en ganska ovanlig sjukdom på befolkningsnivå. Om man tänker att det är liksom drygt 1000-1300 patienter som insjuknar per år. Så det är ju jättesvårt att screena en hel befolkning för en så pass ovanlig sjukdom ändå. Utan jag ser att det ska finnas någonting annat, liksom en någon slags varningsklocka som går. Och är det då ärftlig belastning eller är det nydebuterad diabetes eller det oklara buksmärtor? Det kan ju vara lite olika symptom som skulle trigga då användningen av en sån här markör.
Bukspottkörtelcancer ökar.
Precis, så är det. Man ser det här i de flesta västländer att det är så. Och nu är det så att riskfaktorerna för bukspottkörtelcancer, man känner till vissa. Och en av de starkaste är rökning. Och vi vet ju att rökning minskar, men ändå stiger, ökar incidensen. Vi vet att det finns en korrelation till övervikt också för bukspottkörtelcancer. Men sen måste det finnas faktorer som vi inte riktigt vet, känner till riskfaktorer. Men det är ändå så att man ser att det finns en ökning. Förutom att incidensen ökar så är det också så att förekomsten, insjuknandet i befolkningen ökar, så är det också så att om man jämför mot andra cancerformer och på den här listan över dödligaste cancerformer så stiger bukspottkörtelcancer hela tiden. Och det kan ju bero dels på att det blir fler fall, alltså fler individer som insjuknar, men också för att vi inte riktigt har något bra botemedel. Så att jämfört med många andra tumörformer där man ser att det blir fler och fler som botas, så ligger det ganska oförändrat på bukspottkörtelcancer, och då åker det liksom uppåt i den listan och kommer att bli den andra till dödligaste cancerformen i västvärlden 2030.
Vad ska vi göra nu då för att få ett genombrott?
Ja, vi ska ju forska mer. Absolut. Och det är där som jag tycker det är glädjande att se att det ändå, tycker jag, i Sverige har blivit liksom mer av en kritisk massa. När jag började forska på bukspottköttet kanske så var det ju ganska... Det var inte så många som forskade med större grupper och så gemensamma ansatser. Men nu ser man mycket mer samarbete inom landet. Och sen ser man också mer bukspottköttet cancerforskning. Och det är väldigt glädjande. För jag tror att det är ju det som är lösningen på något sätt.
Men du forskar ju även i ett EU-projekt.
Absolut. Och det handlar just om samma sak. Det är Pancade heter det och det har dragit igång här nu i januari 23. Och där vi är då på jakt efter markörer för tidig diagnos. Så att då är ju våra kohorter väldigt värdefulla, de här samlingarna vi har. Men vi har också många andra fina samlingar från olika europeiska centra och där vi försöker ta en gemensam ansats för att hitta robusta markörer. Och det är kul att vara med i det projektet också.
Ditt forskningsprojekt just nu, det har fått 3 miljoner kronor från Cancerfonden. Och de här pengarna kommer ju då från alla privata givare och företag. Och vi är jättetacksamma för dem. Vad betyder det för dig att de har samlats in på det här sättet?
Ja, men det är ju fantastiskt att veta att man vill på det här sättet stödja cancerforskningen i Sverige. Och de här pengarna är otroligt värdefulla för att den här forskningen är ju dyr. Och det behövs det här stödet för att vi ska kunna jobba långsiktigt också. Så jag är väldigt tacksam om min grupps vägnar över det här stödet vi har fått av Cancerfonden.
Om jag säger ordet glastak, vad säger du då?
Ja, bör krossas.
Har du upplevt några glastak?
Otroligt många kan jag säga. Som kvinnlig akademisk kirurg så har man ju varit med och krossat några av dem där. Och jag blev bland annat den första kvinnliga professorn i kirurgi i Sverige och det blev ju en ganska stor grej kring det där och kändes ju lite störande egentligen att fokus låg så mycket på det där, men bara ett halvår senare så var det en till och så var det en till och så var det en till och nu är vi 4. Så att det handlar ju ofta om det där att det måste bli den första och så kommer det många där. Och det finns många jätteduktiga akademiska kvinnliga kirurger i Sverige så att det kommer att bli fler professorer framöver. Men jag har också varit med om att fått en hel del slipsar tilldelat genom åren här på olika internationella kirurgföreningar där man brukar få en slips när man blir medlem. Men det kanske inte fanns något alternativ för damerna. Så att, men så småningom så ändras ju sånt här.
Hur ser du på jämställdheten inom forskningen?
Det där är en väldigt svår fråga egentligen. Alltså man ser ju att kvinnor forskar mycket. Sen blir det färre och färre som stiger upp till de där ledande positionerna. Och det finns ju många hinder också fortfarande. Även om vi lever i ett väldigt jämställt samhälle så är det ändå svårt att kombinera kanske en tung forskarkarriär till exempel med familj och barn och sådär. Så att det krävs liksom förändringar ännu för att det ska bli lättare och också att kvinnor ska kanske våga fortsätta och våga ta de där ledarpositionerna.
Men du är en förebild i det här arbetet.
Ja, det är väl lite det som jag fick acceptera där när jag tyckte det blev så mycket snack om det där med första kvinnan, att det kanske ändå finns ett värde i sig att vara den förebilden och då får jag köpa det på något sätt även om jag hellre pratar om min forskning eller något annat än just det. Så har jag accepterat att det är en viktig sak.
Tack så mycket Malin Sund för att du var med i Forskarpodden Glöd.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd. Där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt. Och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack! För att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.